I slutändan så handlar det väl om, ska vi tillåta sånt här? Mm. Är det sånt här, ska det här etableras som en norm? Att man kan komma undan med det här? Mm. Annars så visar det att vi har gått in i en ny fas i vår liksom, nedmontering av vår demokrati i någon mån. Och därför så tycker jag att det här, nu får man dra en linje i marken och säga inte en millimeter över den här.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen, dagens Etcetras ledarpodd där vi pratar om vad som är kul och tråkigt, rätt och riktigt och kanske framförallt vad som är bra och dålig politik. Idag ska vi prata om korruption, eller klägg, med utgångspunkt i Anna Kinberg Batras haveri som uppdagas de senaste veckorna. Och idag ser jag, Anne Krona, som programledare och med mig har jag två otroliga gäster, Robin Zachary från Skiftet och Ali Alonso som just nu gör sin praktik på vår ledarsida. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Ska vi börja presentera lite grann, tänker jag. Robin, vem är du och vad är Skiftet för någonting?
Ja, Robin Zachary heter jag. Jag är kanslichef för en folkrörelse som heter Skiftet. Vi försöker förbättra samhället i en positiv riktning. Och sen så har ju vi lanserat ett granskningsinstitut som heter Klägget. Som granskar det som står i vägen för positiv samhällsförändring. Det här lobbyklägget som där gränserna mellan politik och pengar och påverkan har upplösts. Mm. Därför kanske vi är lite extra intresserade av Anna Kinberg Batras senaste.
Och de som inte har koll på begreppet klägget, kan du berätta vad det har sitt ursprung i?
Ja, själva begreppet är väl ganska gammalt för att visa att någonting är lite kletigt och sådär. Men det fick lite bevingade ord med när Håkan Juholt berättar om det här Stockholmsklägget som han tyckte att han inte tillhörde då. Mm.
Det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden, att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop.
Och då menar han väl liksom mingel och som du sa att det utsluter gränser mellan politik och media och företagare och sådär.
Om man vill ha en färdig bild i huvudet så kan man ju tänka sig hur det ser ut på roséminglet i Almedalen där det kindpussas och tjänster byts mellan sidor. Ja. Någonstans där.
Jag tänker mig, jag vet inte varför, men jag tänker på Academedias någon slags chef där och kanske moderata politiker. Ali då, vem är du?
Jag är som sagt då ledarskribentspraktikant, så pluggar jag statsvetenskap och är verksam som poet även. Så jag jobbar med litteratur.
Ja.
Ja,
precis.
Kul. Så att det var inte ett helt okänt ansikte för oss på vad som har hänt, men det kanske inte alla har. Så nu ska vi tvinga er att ta del av samma saker. Hon är då alltså tidigare partiledare för Moderaterna, numera landshövding i Stockholms län. Hon tjänar 114 800 kronor i månaden och bor i Tessinska platset i Gamla stan som är 322 kvadratmeter stort. Och det började då med att Aftonbladet avslöjade att hon anställt en nära vän, Anna Borgs, som toppchef på Länsstyrelsen i Stockholm. Och jobbet annonserades då endast via en lapp i receptionen och det var bara den här kompisen då som sökte. Lite fun fact här att Anna är då gudmor till Anna Borgs barn, tyckte jag var en kläggig detalj i det hela. Och sen då så kom det fram att AKB hade gått ut med ett direktiv till alla medarbetare om hårda besparingar så alla nya anställningar skulle prövas som en specialinrättad chefsgrupp. Och två veckor senare så anställde hon vännen Gunnar Ekman och gav honom en lön på 90 000 kronor i månaden. Och sen då så kom det fram att hon hade köpt ut Länsstyrelsens näst högsta chef som blir arbetsbefriad med lön i ett halvår och får 2,2 miljoner i ersättning. Och igår tänkte man, nu är det väl nog. Det var det inte. Då kom nyheten att AKB anställt en tredje person under lite skumma förhållanden. Mikael Jeppsson heter han. Han fick gå direkt till slutintervju med Anna Kinberg Batra och fick tjänsten som var då ett toppjobb med 70 sökande. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer än det här, för det är så sjukt. Men vi kan börja med att så här, landshövding, vilket jag tycker är så här, vad är det? Men då lärde jag mig då att det är regeringens representant i länet. Vi kan börja med så här, vad gör hon ett bra jobb som regeringens representant i länet? Vi börjar med Ali, vad säger du?
Jag vet inte hur mycket hon har gjort utöver de här anställningarna, men det känns väl som att det är väl kanske det man i handling kan förvänta sig från en representant från just exakt den här regeringen, tror jag.
Ja, man kanske är nöjda.
Ja, jag tror det.
Vad tror du, Robin?
Ja, om en landshövding gör ett bra eller dåligt jobb spelar väl egentligen ingen större roll för vem i ärlighetens namn bryr sig. Mm. Men på ett sätt så gör hon ett bra jobb, för hon visar hur det går till i Stockholm. Mm. Ibland så skämtas det om mutskandaler i Göteborg, och då är det ofta så här en komisk sak att det är liksom din gubbe med sås på slipsen, så har någon liksom gett någon tegelstenar, och liksom det är så här komiskt, det är som en säck med pengar. Liksom.
Och kanske lite lättare att se också, tänker jag.
Ja, det är liksom sinnebilden av så här, korruption som är rolig. Mm. I Stockholm så heter det konsult och kompisrekrytering. Så att på ett sätt så har ju faktiskt utbildat hela Sverige nu hur det här klägget har brett sig ut i Stockholm. Mm. Så på så vis gör hon ett bra jobb. Men om hon gör ett bra jobb i övrigt, det är liksom... Den här positionen är ju ett sätt man ger till politiker som man vill bli av med. Mm. Här får du 100 000, försvinn. Och nu har hon gjort det enda man verkligen inte får, nämligen fått 100 000 i månaden och bara vägrar försvinna. Så att där ligger det hamnar i slutändan på regeringens bord.
Mm. Och det känns ju som att hon lite grann har tagit väldigt mycket av sitt politikerbeteende, där man kunde liksom så här bygga sin stab och bara importerat det beteendet här på en lite mer ändå vanlig arbetsplats. Det här är ju liksom inte regeringskansliet. Ja, men Robin, ni på skiftet har ju då krävt Annas avgång. Varför tycker ni att det är viktigt att hon gör det?
Ja, alltså, vi på skiftet driver ju den här kampanjen tillsammans med klägget då, såklart. Och i slutändan så handlar det väl om, ska vi tillåta sånt här? Mm. Är det sånt här, ska det här etableras som en norm, att man kan komma undan med det här? Det har vi inte riktigt sett tidigare i Sverige, att man kanske har gjort fullt ut hela tiden. Men det finns väl ingen brist på socialdemokratiska skandaler i samma paritet här. Men liksom, här är det så uppenbart att det här behöver ta slut. Mm. Annars så visar det att vi har gått in i en ny fas i vår liksom, nedmontering av vår demokrati i någon mån. Och därför så tycker jag att det här, nu får man dra en linje i marken och säga inte en millimeter över den här.
Mm. Men om vi kollar lite grann på, alltså, i vissa länder och så där finns det ju lite högre krav på transparens och register och så. Men hur ser det ut i Sverige? Alltså, vad har vi för krav egentligen vad gäller att undvika det vi kallar för klägg?
Nästan inga. Mycket beroende på att Sverige var ett relativt välfungerande land kring de här sakerna länge. Och då behöver man kanske inte liksom hålla på med regler om man har normer. Mm. Men när normerna löses upp, då måste det ersättas av regler. Mm. Så därför så ligger Sverige ganska långt efter. Det har väl också, ska man vara ärlig, de som bestämmer om det ska finnas sådana här regler inte, det är politikerna själva. Mm. Och det blir sällan en valfråga, för att skillnaden mellan höger och vänster här är inte jättestor. Alla säger att det är dåligt, men sen så handlar det om att göra någonting åt det. Mm. Så därför så ligger vi liksom ganska mycket efter andra länder. Fördelen är att vi kan ta inspiration. Mm. Och göra som andra länder, och det pågår en utredning just nu om såna här saker, om register och annat. Och den ska vara klar i början på nästa år, kanske var mars 2025. Så det finns en annan kampanj som vi på Klägget driver just för att påverka den här utredningen så att vi får ordentliga regler på. Mm. Men alla världens regler hjälper inte mot totalt upplösta normer. Så att vi måste liksom jobba med arbetet för att få politiker att bli rädda för det här. För som det är nu, då blir det någon reportage när du går till en PR-byrå och sen så cashar du in. Jaha, och det var jobbigt i 2 dagar.
Ja.
Och sen är det soft i 20 år. Där behöver vi göra ett arbete allihopa. Liksom.
Och det har varit en ganska lång diskussion, och det är ju som du sa, båda sidor, alltså väldigt många för detta sossar eller nuvarande sossar också på någon nivå som har gått till olika liksom, PA och PR-byråer. Jag tycker en diskussion som tänker att Ali kanske ändå är lite insatt i är att det kom ju någon, kanske för ett år sedan eller så, eller mer, någon, jag vill inte kalla det för anklagelse, men en teori, tror det var på Aftonbladets kultursida, om att, att tydligen så har då flera kulturskribenter hade bakgrund från, eller anställning till och med, på samma PR-byrå. Och då lyfte han frågan så här, men ska kultursidorna styras av eventuella kunder på PR-byråer? För det är också väldigt lite transparens kring vilka uppdragsgivare man har. Mm. Hängde du med i den debatten? Har du någon tanke kring det?
Alltså det finns ju en ganska konstig utsuddad gräns i när man börjar mer och mer bli verksam i Kultur Sverige och Kultur Stockholm mellan personer som dyker upp på mingel eller releasefester, vilka de egentligen är. För att till viss del så är det såklart att det dyker upp liksom litteraturkritiker och andra författare som kanske på riktigt tycker att någonting är intressant eller inte, och deras kompisar såklart. Men sen så finns det också alltså så, folk som har löst associerat till vissa PR-byråer eller till vissa tidningar som man inte riktigt vet vad som händer. Och jag är inte gigantisk insyn, men där finns det alltså så, även där att folk får ganska snabbt, ganska enkelt väldigt höga positioner inom vissa tidningar eller liksom redaktörsposter utan att ingen riktigt vet hur eller varför. Nej. Förutöver då att man känner väldigt många. Ja. Eller har gått på samma skola.
Precis, för det är ju liksom väldigt svårt att veta om, säg att en person skriver om en viss, ett fenomen eller en trend eller något konsumtionsmönster eller så. Om den produkten som nämns eller den liksom tjänsten som tas upp i texten, ifall det faktiskt är någonting som de vinner på om det kommer ut, då tycker jag att det faktiskt är ett ganska stort problem. Men det känns som att kanske att kultursidorna har lite kanske mer löst skrivna policies då. Alltså, på ledarsidan skulle inte vi ta in en person som jobbar på en PR-byrå till exempel. Möjligtvis som krönikörer var väldigt noga med det i så fall, men man är väldigt liksom hård med det ändå, upplever jag. Men ja, det känns som att väldigt mycket återkommer till det här att man umgås med personer som man kan få vinning av på något sätt, och här har man uppenbart fått vinning av att vara kompis med Anna då.
Ja, det är ju mönstret och går ifrån flera sektorer, alltså det är lätt att bara säga det politiker, men i och med att inkomsterna för kulturarbete eller för den delen politiskt arbete, de lönerna drar liksom de lägger efter det här att jobba på en byrå och sälja sina kontakter.
Mm.
Så det är ett stort ekonomiskt tryck som är liksom ett stort problem i sig, så att det är lätt att förfasa sig över enskilda individer och deras liksom nepotism och allmänna nedrighet. Men tar man ett steg till så börjar man prata om strukturer.
Ja.
Och det är så tydligt att det här återgår, den här sammanblandningen av sektorer som sker. En gång i tiden så fanns det liksom den kulturella makten, den ekonomiska makten, den politiska makten. Det är som en triangel. Liksom.
Nu är det bara... Ja, det är klägg. Det låter verkligen som någon har så här släppt olika klumpar av slime och så blir det en hög. Det är ungefär så jag tänker mig. Ja.
Det låter så här.
Ja, exakt.
Men det känns också, om man går in på bokmässan i mer än 5 minuter så känns det liksom kläggigt. Alltså alla människor som går runt och börjar kännas äckligare och äckligare desto mer man är i de rummen.
Ja, bokmässan är verkligen en sån grej som är liksom på ett sätt jättehärlig, men också handlar otroligt mycket om att bli bjuden på rätt saker och liksom känna rätt person och allt det där. Och det blir liksom, ja, det är liksom ett rum som inte alla får komma in i. Och jag tycker det är så trist också med typ kultursidor och så, att man väljer personer inte utifrån vad den kan säga eller vill säga eller vilket perspektiv den har, utan för att den råkar känna rätt personer och kanske kan nå ut till en cool grupp typ. Ja, men om vi ska tänka att hon avgår då, vad krävs för att det ska hända? Liksom, är det antal personer som rasar eller måste vi på något sätt övertala ministern som har anställt henne?
Ja, de där två kanske hänger ihop, men det ligger nu på Erik Slottners bord. Civilminister, en minister som ingen riktigt vet vad den gör. Jag vet inte, jag har en examen i statsvetenskap, så viktigt kan det uppenbarligen inte vara. Men när det här blir ett sånt stort problem, alltså att det här, i slutändan kommer det vara, vill Moderaterna gå in i en valrörelse i Stockholm, ett ställe de har förlorat jättemycket på att samarbeta med SD och på grund av deras sjukvårdspolitik, Vill de gå till val med Anna Kinberg Batra som ett ankare kring sin... Och då blir frågan, hur viktigt är det att hålla den här lojaliteten?
Mm.
Och så här är det, Ulf Kristersson har sparkat Anna Kinberg Batra en gång tidigare under spektakulära former.
Mm.
Han kan göra det igen. Det är egentligen bara frågan, håller de på att fixa en reträttpost till henne? I vanliga fall brukar det här vara reträttposten. Ja, det blir en byrå.
Ja, det är klart det blir. Men hon känns också som att hon har ju varit väldigt mycket i näringslivssvängen. Så att jag var ändå lite så här, ja, nu kommer hon på ett sätt tillbaka in i någon sorts, inte maktposition, men den är ju liksom högavlönad och man får ett ganska lyxigt boende om man säger så.
Hon är ju en gammal PR-konsult från Prime, vilket oftast glöms bort om Anna Kinberg Batra. Men det är inget som hindrar henne att gå tillbaka till en sån och sitta där och vara en... liksom en levande telefonlista, sitta där och rulla tummarna och sen ringa två samtal för att få de där mötena som ingen annan kan få.
En annan kul detalj är ju att Anna är ju faktiskt en av panelisterna i SVT:s Muren. Mm. Har ni sett det programmet?
Jag spesappade förbi på tvn precis när allt där beseras och ser så jävla glad ut. Och tänkte, så inser jag att ja, men det här är ju inte spelat in live, antar jag.
Nej, men de har ändå gjort en ny säsong liksom, nyss. Och jag tycker så här, alltså, jag vet inte vad SVT har för policies, men det är intressant om... Jag tycker det är någonting med personer som har gjort sin karriär på... Alltså det är ju medborgarna som både har liksom, röstat fram då och sen finansierar. Och att man sen då inte bara kan bli PR-konsult eller få den här lyxiga lönen som landshövding utan också vara med i public service och sitta och snickel i snacka. Det är ändå intressant hur många plattformar man får tillgång till även om man missköter sig.
Har man en gång kommit in i klägget så hjälper de varandra att hålla sig kvar.
Ja, det är lite så.
Och det är ju liksom en sån säkerhet som byggs upp. Så här, du hjälper mig när jag är i kris, jag hjälper dig när du är i kris. Moderaterna har ju enligt källor kallat in Mikael Storåkers som är en av deras stora liksom spindoktorer för att hjälpa Anna Kinberg Batra. Och förmodligen så får de inga pengar för det här utan det här är liksom väntjänster. Det finns saker som är viktigare än pengar och det är det som är liksom... Ja. Vad gör du, Kotte?
Vi ska nämna för lyssnarna att vi har en fyrbent gäst, en hund som heter Kotte som just nu, jag vet inte vad han gör under bordet. Nu känns som att han tyckte det var kul att leka med sladdarna kanske. Okej, men en fråga till dig då, Aline. När du letar efter jobb, brukar du då kolla på LinkedIn, Facebook, Arbetsförmedlingen eller lappar i receptionen? Det känns tidskrävande att gå runt och kolla på lappar i receptionen.
Ja, jag brukar nog använda mig av de diverse olika liksom, jobbansökans hemsidorna som finns. Men jag ska nog börja gå till arbetsplatsen jag vill ha ett jobb på och leta.
Det kanske är så man får göra, helt enkelt. Nej, men jag tycker, på tal om det här så det finns ju ganska många liksom, exempel på eller man vet att om man vill anställa en viss person men ändå måste annonsera som är fallet i offentliga verksamheter i regel, då lägger man ut en annons men sen tar man ändå den man vill. Men här har man liksom inte ens gjort det. Är det liksom nu, förlåt mina liksom, ord här nu men är man så dum?
Alltså, om man har levt i en värld där allting går ens väg, inga hinder finns, då är det lätt att man slappar till sig. Och är van att inom politiken, alltså när du rekryterar någon till en politisk position så är vissa saker väldigt viktiga som är svåra att liksom testa mot arbetsmarknaden. Det är liksom lojalitet, har du förmåga att hålla tyst om saker du inte bör prata om. Sådana saker är liksom, det kan du inte skriva i en jobbannons. Sen anställer du liksom... personer därefter. Så att slöhet, slapphet och det är också det här kläget gör. Alltså man har kommit in i miljö där man bara gör så här och allting bara funkar tills den dag då folk bara vänta, det här är inte okej.
Nej. Och det finns inte några tydliga liksom, straff att få samtidigt som ens polare då skyddar den. Men jag tycker det är ändå intressant att så här, hon måste ju bara typ ha tänkt att ingen kommer orka kolla på det här i och med att man har mejlat så uppenbart att så här, jag vill anställa den här personen, punkt, det ska hända. Och sen kan jag verkligen förstå att de anställda ser rött när det samtidigt har kommit väldigt tydliga sparkrav, då blir man ju man blir tokig.
Ja, det är inte jättesvårt att gissa att var kommer informationen från? Ja, det är väl kanske en annan som har blivit förbannad av liksom, att du har en ny myndighetschef, för det här är myndighetschef vi pratar om, som sen liksom börjar liksom skita i att rekrytera. Det finns människor vars enda karriärväg oftast kanske är att ta sig upp i en myndighet de har jobbat i kanske 20 år och har ju liksom är rediga statstjänstepersoner som liksom är skittråkiga men som får det här jättetråkiga jobbet att liksom rulla.
Ja.
Och sen så hittar Anna Kinberg Batra på att hon vill ha en planeringschef. Det är inget jobb som har funnits innan, utan det här är liksom en hittepåarbete för en polare.
Mm.
Där tror jag att folk såg rött.
Mm.
Och sen så börjar de stapla de här olika sakerna, men det här är ju helt bisarrt.
Ja.
Så nu så säger ju Erik Slottner då att Anna Kinberg Batra kommer sitta kvar tills vi ser någonting annat. Vilket är vad man säger.
Ja, men jag tänkte, jag såg också det. Men hur mycket behöver du veta om henne för att du inte ska ha förtroende?
Det kommer han inte svara på. Det där är talepunkter man ger för att kunna också sparka en person om man sen vill. Nej, ni har inte förtroende längre. Mm. Alltså, han har inte sagt att jag har grundmurat förtroende för henne.
Det är
så att det är som, han förbereder sig för att kunna göra inte det.
Hon har ju också en del middagar och sådär, representationsmiddagar, och det är därför hon har fått den här bostaden. Jag kan ju tycka, som den extremist jag är, att man kanske inte behöver bo på ett palats som var liksom 300-någonting kvadratmeter för att kunna ha middagar ibland, men jag vet inte vad ni tycker, men det känns som att man kan ha en lokal för det ändå.
Ja. Som man inte bor i.
Ja, men om ni skulle bli bjudna till en sån representationsmiddag, säg att ni inte visste det här då, att hon har liksom rekryterat massa kompisar, hade ni gått då?
Ja, jag skulle nog ta det champagneglaset och springa, eller ingen, jag vet inte om någon.
Klädseln är liksom frack, äger du en frack?
Ja, nej.
Nej, då får du hyra en frack först.
Ja, gud vad jobbigt. Ja, nu blev jag skeptisk igen.
Eller man kanske inte måste ha frack, men jag såg att folk såg frack.
Det vore ändå kul. Jag tycker alltid att det är kul att när man får chansen, om det inte är uppenbart liksom väldigt, väldigt hemska omständigheter att
det är inte Ryssland som bjuder in till.
Nej, men att liksom suga in den stämningen, eller kanske till och med förstöra den stämningen lite. Eller att få vista
sig i sådana rum. Förstöra är väldigt kul.
Ja, men det är väldigt kul att få...
Jag tycker det kan bli lite kul när folk går dit för att alltså vara en outsider. Mm. Men det får inte gå över gränsen att man gör liksom kulturreportage efter kulturreportage där man testar konstiga grejer. Ja, en grej som hon sa också tyckte jag var lite både kul men framförallt kanske jättekonstigt. Det var att hon först sa att det inte blev så bra det här. Men sen sa hon också att det är tråkigt att både hon och myndigheten blir ifrågasatta. Då kände jag... Det är ju det som är mediernas jobb, alltså att granska er och vad ni håller på med. Alltså, vad ska man säga om hennes kommentar?
Men det där är en sak som är väldigt överlagd, därför att den vill sätta ihop henne och myndigheten.
Mm.
Alltså, litar du på den här myndigheten i stort, då litar du på mig. Så att ingen har egentligen frågasatt, men hur står det egentligen till på den här myndigheten? Alla har liksom frågat, vad fan är det du håller på med på den här myndigheten? Så det är ett väldigt cyniskt sätt att försöka skapa sympati, häfta ihop sig själv med någonting som har ett bättre rykte än sig själv. Och för att liksom kunna liksom ställa sig på en offer, det är det närmsta hon kan göra för att gå på offensiven. För nu är det bara så här, nej ja, det kanske inte blev så bra och jag ska inte göra om det. Men det är ju tråkigt att ni alla gnäller så mycket.
Mm.
Jag är ledsen, trist att du blev ledsen, ungefär. Det är liksom ursäkten med stattecken.
Ja, men det blir lite grann som att hon nästan alltså mellan raderna hotar att så här, ni vill liksom stöka till det för den här stackars länsstyrelsen. Men det är ju som du säger två skilda saker. Att hon har misskött sig betyder inte att hela myndigheten har gjort det. Och sen tycker jag också att man ska, jag vet inte hur mycket man liksom vet om länsstyrelsen. Det är ett ord som man hör då och då, men inte så många kanske vet exakt vad de gör. Men de jobbar ju med sjukt centrala grejer som kanske inte alltid låter så himla kul, men de jobbar liksom med miljö och natur, jobbar med krisberedskap, med jämställdhet, integration och transporter. Alltså det är supercentrala grejer, så att det är ganska kaxigt av henne att liksom klumpa ihop det på det sättet.
Man kan också se att länsstyrelserna i Stockholm, så är det ingen som till vardags tänker på det. Men på många andra ställen i Sverige som är mindre tätbefolkade så liksom gör länsstyrelsen väldigt många olika saker som är mer nära medborgaren.
Mm.
Medan i Stockholm så är det liksom lite väldigt mycket i skymundan.
Mm.
Och då kan man ju tro att man kanske kommer undan med saker man annars inte skulle göra.
Jag har faktiskt haft kontakt med länsstyrelsen i ett fall. Nu tänker jag berätta om det. Mina föräldrar har en katt som heter Göran. Det vet några som hör på den här podden ibland. Men skitsamma, han bor ju då på landet hos mina föräldrar. Och de bor vid en landsväg där folk kör bil väldigt fort. Och till saken hör då att 70-gränsen går precis innan deras hus. Och de här skyltarna sitter i en ganska skarp kurva. Där det är liksom, typ en dunge, alltså växtlighet bredvid. Och det är också lite lutning, så det är väldigt dålig sikt. Och precis där har någon gång tänkt, här ska man liksom gasa på. Och då kände jag vill inte att Göran ska bli överkörd här. Och också ops, barn som liksom väntar på bussen och sådär. Men nu jag liksom har inga barn där att skylla på. Men i alla fall, så jag kontaktade Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få dem att sänka hastigheten vid den vägen. Eller flytta på liksom, skylten. Så det blev liksom ett ärende. Så jag har hållit på och vevat med det nu. De tyckte att det inte behövdes, eller Trafikverket sa det med motiveringen. Då kommer ingen hålla den ändå. Kände jag lite grann, också lite kläggigt. Man bara, det spelar ingen roll vad vi gör. Nej, okej. Okay. Ja, så att, jättekonstig sidohistoria. Men jag vet i alla fall att de hanterar vissa vägar som katter eventuellt kan bli överkörda på. Men jag krigar på. Har ni haft ärende med Länsstyrelsen någon gång?
Nej, och jag hoppas verkligen att jag kommer fortsätta så i resten av mitt liv. Det är sällan bra skäl. Det är sällan något som är trevligt liksom.
Nej, jag vill nog inte heller det.
Nej, det kanske också är därför jag är typ jobbar med ledarskriveri, att jag kontaktar länsstyrelser. Jag hörde när jag sa det att det lät väldigt så. Ja, politiker skrivet. Ja, herregud. Men om vi tänker lite mer på lång sikt, alltså inte bara att hon ska avgå. Vad vill klägget och skiftet ska hända på liksom systemnivå så att folk inte håller på att klägga så mycket?
Ja, vi skulle ju helst av allt vilja ha hårdare regler om övergångar. Det finns vissa länder som har upp till 5 år för centrala statstjänstemän och politiker. Det skulle nog ha en kylande effekt på de som vill göra in och ut snabbt. Man kanske inte kommer åt allt, men det är liksom en bra början för att sätta lite normer. Det tycker jag att det skulle vara rimligt. Det skulle nog inte påverka det här fallet, därför att det är en politiker som har gått till en myndighet, vilket kanske inte är så fel egentligen. Så att, men generellt sett behöver vi tuffare lagar som liksom sätter normer som man sen kan börja jobba med. Det är väl liksom övergripande.
Sen tänker jag, alltså i det här fallet, de har väl säkert liksom policies för rekrytering som hon antagligen bara har skitit i. Så ibland så hjälper det inte heller att sätta regler och sådär. Ja.
Hade alla bara haft gott omdöme så att vi inte behövt regler liksom. Så att ja,
nej men precis, och det är väl svårt att komma åt det, som du sa, att man skyddar varandra, och det är mycket mer, alltså det handlar mer om vem man känner än vad man kan och sådär, och om man inte ens får chansen att söka för att man inte råkade se en lapp i receptionen, då blir det ju väldigt, väldigt svårt att se till att personen som faktiskt förtjänar jobbet får det. En del pratar också om så här, alltså register och mer transparens. Finns det länder som har det som man skulle kunna inspireras av?
Ja, alltså, på ett sätt är ju Sverige redan med i det på grund av med EU. Och EU har betydligt bättre än vad vi har. Mm. Så att det är ju en sak som skulle hjälpa kartläggandet av sånt här. Och det känns ganska okontroversiellt att vi kommer få ett sånt. Det stora slaget kommer egentligen inte stå om riksdagen. Det kommer stå om kommunerna och regionerna.
Mm.
För där är det också en enorm utbyte av för detta politiker som går att bli lobbyister och konsulter på lokal nivå. Och det syns inte lika mycket. Det blir inte lika hett. Mm. Va? Så att du har ju folk som jobbar på lobbybyrå med hemliga kunder.
Mm.
Och som dessutom då är folkvalda samtidigt. Det tycker jag är ganska bizarrt att man får ha det så.
Ja. Ja, där kan man ju tänka sig att det verkligen borde gå att ställa krav på att om du är förtroendevald samtidigt som du har uppdragsgivare, då ska det vara väldigt tydligt vilka uppdragsgivare det är. Alltså det går ju inte att lita på någonting den personen gör eller säger om man inte vet vem den tjänar pengar på. Ja, nej, det där är verkligen... nej, jag vet inte vad man ska säga. Och sen blir jag så, just med den härliga marknadsskolan som vi har i Sverige, så är det ju väldigt mycket... alltså det finns ju trådar åt alla håll med liksom, skolkoncerner som är kompis med Ulf Kristersson, och de äger sommarstugor ihop och köper våffelstugor. Hur ska man komma åt... säg nu att högern inte vill släppa marknadsskolan. Kan man ändå komma åt just den där biten, tror ni?
Ja, jag vet, det är ganska svårt att veta på grund av att vi aldrig haft en sån situation innan. Men ska man säga det då? Ja, det kan man nog komma åt delar av det med olika regelverk. Men i grund och botten så har vi en situation med den här marknadsskolan som skapar vissa tydliga, väldigt tydliga incitament som gör att folk gör saker. Mm. Det är inte på grund av ondska, liksom, utan det här är det som är ekonomiskt lönsamt. Det är ekonomiskt lönsamt att stöta bort barn som behöver lite extra hjälp och skaffa liksom, elever som inte behöver hjälp. Och då växer fram det här välfärdsindustriella komplexet som har liksom vuxit in i flera partier. Mm. Och det har ju varit liksom en process på 20 år. Nu säger Liberalerna, lagom till att de är bundna av Tidöavtalet, att ja, men nu vill vi se till att stoppa transparens i alla fall ska finnas. Lagom till att de inte kan göra det.
Ja.
Så att det kommer krävas länge, och det vi märker då är att det här börjar även många av högerns partier tycka att det här är jävligt jobbigt.
Mm.
Man behöver faktiskt låtsas om i alla fall som att man gör någonting.
Ja.
Och det är oftast det första steget för att tvinga någon att faktiskt göra det. Vi vet själva hur man har låtsats att göra saker men föräldrar har sagt någonting.
Nej, jag har aldrig hänt.
Nej, sjukt.
Okej, jag. Det är verkligen så. Jag pratade faktiskt med min kollega Henrik om det här att så här, vi vet typ inga politiker som har gått till ett vanligt jobb efter att de har varit politiker. Den enda jag kommer på är typ Ann-Sofie Hermansson i Göteborg som jobbar liksom med sophämtning. Och jag tycker det är så jävla gött att se att så här, man tog ett vanligt jobb. Men vet ni några som har tagit ett vanligt jobb efteråt?
Nej, men det är så... nej. Men det är också så, när man sitter i riksdagen så känns det nästan som att de flesta skulle se det som att man har liksom misslyckats om man inte slutar med pension eller
fallskärm.
Ja.
Mm. Ja, och då tänker jag så här, är det för att de, som du var inne på, att de känner att så här, men nu räknar jag med att få någon sorts gräddfil inom livet? Eller är det för att de inte kan någonting annat? Vad tror ni?
Det finns många olika bitar i det där. Alltså det första är att de som rekryteras och blir politiker idag är ju allt mer en övre medelklassperson.
Mm.
Så därför så finns det inte så många arbetare i riksdagen överhuvudtaget eller politiken. Det blir allt färre. Så att då blir det färre som sen går tillbaka till ett sånt jobb.
Mm.
Så att du hamnar liksom i den här klassen av policyprofessionella som forskningen har identifierat. Och sen så, men om du håller på med en sak det hela tiden, det är liksom så här, hur sugen skulle man själv vara på att bara liksom skola om sig?
Mm.
Sen så finns det ju många politiker som förmodligen går tillbaka till vanliga
de
jobb.
De hör man inte om.
Nej, det är inte så intressant alltid. Alltså det är tråkigt att det ska vara en exotisk grej. Men som Gustav Fridolin gick och blev lärare.
Ja, han blev lärare, ja precis. Jag känner nu att man vill göra liksom en kartläggning här vad folk, dels skulle jag vilja veta hur många som har liksom jobbat med någonting annat innan som inte är då liksom väldigt ja, inte varit någonting med muff typ utan något annat. Och vilka som efter att man har varit riksdagspolitiker till exempel går tillbaka till ett arbetarjobb. Det hade varit kul att veta.
Miljöpartiet kan vara ett parti som sticker ut lite. Alltså de har ju extremt få arbetare.
Mm.
De brukar kanske en eller två i riksdagen i bästa fall. Men Anders Wallner som var partisekreterare gick ju och blev polis.
Mm.
Vilket är ett rätt vanligt TCO-jobb i Sverige i alla fall.
Martin Malmgren är ju också polis som är med i MP. Så att, ja. Nej, men jag tror att där tycker jag liksom lyfter en större fråga om vilka röster som hörs. Och så tänker jag också att det har att göra med alltså visst att en politiker kanske vill jobba med någonting som liknar den arenan. Så. Men det är också en fråga om pengar. Alltså, nu har vi ett samhälle där det är otroligt stort avstånd mellan vanliga arbetare och ja, men de som är där uppe liksom i makteliten. Hade det inte varit så stor klyfta då skulle det inte kännas lika mycket att gå till ett vanligt jobb. Men nu är det som att man kan inte ens tänka sig ha ett så att säga vanligt jobb.
Och här finns en intressant sak som inte kanske så många vet om, men det är ju inte riksdagspolitikerna själva som sätter sin ersättning, utan det är en särskild nämnd som gör det. Och det man har gjort mer eller mindre, om jag förstår rätt, är att man har ungefär kopplat det till juristers löneutveckling.
Mm.
Och juristers utveckling är ju bättre än en arbetare. På så vis ökar den här klyftan över tid. Och när, och det här kanske låter konstigt, men när politikerna själva satte med sina ersättningar, då fanns det en tillbakahållande effekt. Därför att det var jobbigt. Nu har det abstraherats bort och satts i den här nämnden. Nej, men jag har inte bestämt det här. Så att det kanske var en god tanke när man gjorde den här ändringen. Men resultatet har ju blivit att när högutbildade drar ifrån andra så blir det ju, och det är inte bara status utan också pengar. Alltså det är ganska mycket pengar som du ska liksom låta ligga på bordet för att liksom tänka att du kan sitta i ett trevligt kontorsjobb och tjäna 120 000 i månaden. Eller kanske skola om dig och behöva jobba i välfärden som du som politiker har medmonterat ner.
Ja, liksom. Ja, det är verkligen så. De monterar ner den och sen så bara, usch, det vill inte jag jobba. Men jag tycker också att du var inne på intressant det här med just Stockholm, att man borde ha lärt sig någonting av Irene Svenonius Gate, som var väldigt kläggig med konsulter och sådär i bygget av Nya Karolinska. Och Stockholm har ju tappat nu styret över kommunen till exempel. Så att jag hade ju, okej, nu är inte jag som moderat fan, men jag hade kanske inte vågat ta en person som speglar de sakerna igen.
Nej, det gjorde de ju inte heller. Alltså de försökte ju göra Irene Svenonius till landshövding i Blekinge.
Det här har jag helt missat.
Ja, långt borta. Men hon sa ju nej, vilket fick Moderaterna att få panik.
Var ska vi gömma henne nu?
Ja, de har ju gömt henne på Statens fastighetsverk. Ja.
Som också alla är jättearga på. Det är kul.
Ja, nej, så att de vill ju bli av med henne. Så att det blir ju nu lite så att man försöker göra sig av med folk. En gång i tiden så fanns det inte så mycket sociala medier. Mm. Liksom, om du vill bli av med en politiker inom vissa partier, ska inte lämna vilka, men så här, se till att personen får bli vald ner i Bryssel. Mm. För då slipper vi den här personen. Sen kommer sociala medier och bara, oh shit, oh fuck.
Vi har aldrig av med dem.
Nej.
Jag kan nämna också, som lite för det som inte kände till, så har alltså Irene Svenonius fått jobb som överdirektör på Statens fastighetsverk. Den tjänsten är ny, det hör man ju, det är ju ett hittepåjobb. Hennes lön är 110 000 kronor i månaden, men det finns liksom inga arbetsuppgifter än, eller vid det tillfället. Så att gött liv de har ändå på ett sätt. Det var ändå mindre än hennes förra jobb. Då hade hon 130 500 kronor i månaden.
Jag vill också bara säga till alla statliga myndigheter och regeringar, alltså om ni vill tvätta bort er dåliga rykte med att ni rekryterar bara era kompisar, alltså jag kan vara intresserad. Alltså ja, ni får komma med ett erbjudande.
Det skulle liksom vara det kläggaste på länge om du lämnade skiftet och klägget för att bli typ överdirektör på fastighets... Statens fastighetsverk.
För det som tolkar allting väldigt bokstavligt, så det är så kallad ironi.
Mm. Det kanske är bra för tydliga, det har man ju lärt sig efter några Twitter-drev och annat. Jag kan också nämna att just den här myndigheten har ju varit i en liten shitstorm för att de typ har höjt hyrorna för, alltså de är ju liksom de som cashar in hyrorna från museer och annat, liksom, kulturverksamheter. Låter de typ förfalla och sen har de höjt hyrorna svinmycket. Så om jag var liksom chef på ett museum som kämpar för att hålla öppet och få höra att Irene Svenonius av alla människor har fått en nyinrättad roll med 110 000 kronor i månaden lön, då skulle jag inte heller vara så glad.
Men här finns ju också möjligheter för de som kampanjar om de här sakerna, för då har ju, kommer någon ihåg vem som den tidigare direktören på Statens fastighetsverk var?
Nej.
Men här har vi någonting som man kan liksom, jaha, nu är det en Svenonius som är farten igen. Det är ju positivt för att sätta, liksom, sätta ett ansikte på ett problem.
Mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig att du ändå, Ali, har gått på lite så här mingeltillställningar. Känner du det liksom, alltså, är man obekväm i de situationerna? Eller är det liksom bara kul att vara i det sammanhanget?
Desto fler människor med väldigt mycket makt, desto obehagligare blir det. Eller det är då den här kläggkänslan ställer in. Men det känns liksom äckligt, tror jag, efter ett tag. Det är samma som att jag, liksom, jag har varit på Almedalen en gång, och där, även där, när man går där i 2 minuter, så känns det ju kläggigt.
Alltså, liksom, det är osar
klägg. Ja, men det är någonting bara med stämningen och den väldigt tjocka luften. Och, alltså, jag vill inte se liksom, så, vissa myndigheter eller väldigt stora näringslivsorganisationer ha liksom, fester eller vara så snälla. Alltså, det blir något väldigt... Det är ett konstigt uppbrott mellan vad som är allvar och vad som är samverkan och vad som bara är gratis sprit. Alltså det blir... Men alltså så, mindre litteraturmingel där det är bara jag och mina kompisar är ju bara kul. Men inte...
Ja, och så här, det är klart att man får ha sina kompisar i branscher. Det är väl mer liksom när det börjar bli ett system där man nyttjar de liksom, relationerna för att ta sig upp, och när... ja, men i det här fallet då ganska systematiskt har man liksom undvikit att rekrytera på vanlig väg och sådär. Mm. Ja, men jag vet inte, jag är riktigt nyfiken på, jag får sätta någon kollega på att gräva fram vad politikerna har för liksom bakgrund. Alltså, kan de jobba med något annat sätt eller är det liksom PR-byrån som kommer vara det enda alternativet?
Det finns ju på valsedlarna så finns det ju forskning som är gjord på vilka yrkeskategorier folk har och hur det har ändrats över tid. Och generellt sett så har socialdemokratin varit den bästa på det på grund av den fackliga kopplingen. Liksom. Så att det finns bra och intressant forskning som är gjord som man kan säkert gräva och göra lite roliga nya gräv på liksom idag. För att hitta, för jag tror att det mesta tyder på att det har blivit liksom färre.
Mm.
Och vi får en klass med människor som faktiskt, ja, men jag, någon mån tillhör jag kanske också den, men som inte kan någonting annat.
Mm.
Och det tycker jag är ett jäkla stort problem, för att om alla som kommer in i politiken bara kommer från SSU eller MUF, då ser man inte samhällsproblem på samma sätt.
Nej.
Man har inte det i, liksom, i ryggraden. Att känna att det här är en orättvisa, det är inte bara ett politiskt spel, utan det här är något som vi måste liksom fixa.
Mm. Ja, men något som har varit med en i vardagen, typ från att man var liten kanske. Det är inte alls samma sak, tror jag, att höra det från en SSU-kollega eller MUF-kollega som faktiskt har liksom suttit där och inte haft råd med någonting till exempel.
Att få liksom en mapp med tråkig statistik, den är viktig, den behövs, men om det inte finns någon som brinner för från egen räkning så händer ingenting. Jag tror det är en orsak att liksom lobbyismgrejen har kunnat pågå så länge, för vem kommer in i politiken bara, jag vill göra upp med lobbyismen, så spännande är det.
Men också inte. Att då kanske man typ blir utkickad för att man inte håller varandra om ryggen, eller?
Ja,
kanske.
Förmodligen, men det är också så här att politiker är ju tyvärr också människor. Mm. Alltså vi är ganska sociala varelser och man bygger ju nätverk. De här, man pratar ibland om styrkan i svaga band.
Mm.
Det är kanske inte nödvändigt att det här, du ger ditt jobb till din bästa kompis. Men en person du känner den här. Och du vet att det här är en hyfsat stabil person.
Ja.
Liksom. Så att det finns många olika saker som tvingar in allt det här samtidigt. Och det enda som kan lösa är ju lite regler och normförändringar helt enkelt.
Ja, jag tänker också att det är som att man behöver påminna både politiker och folk i allmänhet att de här, det är ju inte vilka jobb som helst när du pratar om politiker. Det är ju liksom, ja men de ska ju representera folket och det handlar om skattepengar. Alltså, jag kommer dels inte veta eller kanske bry mig lika mycket om det handlar om ett privat litet bolag där någon anställer sin kompis. Gör det då. Men det är en helt annan sak när det handlar om skattepengar och att det ska vara någon som representerar folkets vilja. Då tycker jag att man får, vi skärper, känner jag lite grann.
Det här började, det pratas ju ofta om hur socialdemokratin har vuxit ihop med den svenska staten. Men den trenden ändrades ganska mycket på 90-talet när vi hade de här stora neddragningarna. Och då tänkte man, hur ska vi lösa det här? Välfärden kostar en massa, vi vill inte betala. Vi ska styra den som ett företag. Och då får man in en massa företagstänkande i staten.
Mm.
Och när man väl har fått det, ja, då blir det liksom den typen av logik.
Mm.
Ja, men det här företaget, det kostar jättemycket pengar, kontrollerar att det här funkar.
Mm.
Men jag känner den personen,
mm,
så vi kan lita på det. Så då blir det liksom motsatsen, men resultatet är samma.
Ja, jag fattar. Ja, vi ska börja runda av, men jag tänker att ni ska få gissa lite eller spåna lite kring vad som händer med AKB om hon avgår eller försvinner bort någonstans. Var tror ni att hon kommer hamna?
Jag tror nog att det kan vara topposition.
Kul att se vad hon skulle få ur sig.
Ja. Men det pågår och hur mycket som kommer upp.
Och hur mycket skiftet och andra orkar kriga. Liksom.
Ja.
Ja, vad tror du, Robin?
Du har Timbrosfären, du har näringslivet, så att i och med att hon har vissa erfarenheter så skulle det kanske tänka på den här. Liksom. Kan man ge en värdig reträttpost? Liksom?
Men jag tänker att vi rundar av där. Vill ni tipsa om någonting kort? Det behöver inte handla om klägg, det kan handla om vad som helst som lyssnarna borde titta på eller läsa eller göra.
Det finns en det finns en norsk film på SVT Play som heter, jag vet inte vad den heter på norska. Jag tror att den heter Sick of Myself.
Mm.
Den kan man se om man vill.
Bra tips.
Ja.
Robin?
Ja, jag tänker tipsa om granskningsinstitutet Klägget. Klägget.org. Där kan man läsa alla de här olika granskningarna. Man hittar också namninsamlingen så man kan gå med och inte bara lyssna på det här som är fel, utan faktiskt gå med och göra någonting åt det.
Det låter bra. Jag trodde jag hade tips, men jag kände att jag inte hade något inspirerande tips. Och varje gång jag tipsar så tipsar jag på samma band, så jag får sluta med det bara. Det blir inga tips, kanske typ läsa en bok. Det känns som ett bra tips rent allmänt. Tack så mycket för idag, hörni. Och tyck bäst när jag är tillbaka igen nästa vecka. Hejdå!
Hejdå!
Hejdå.
Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.